berätta till vännerna. Du kan höra den i sin helhet och fler av hennes tankar i vår app SR Play. Katarina Mazzetti blev 81 år gammal. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon är vi tillbaka igen. Då tar vi ett ordentligt grepp på författaren, filmskaparen och konstnären Miranda July. Hennes succéroman All Fours slog i fjol ner som en liten bomb i många kvinnliga läsares liv. Boken har vänt upp och ner på mångas tankar om deras sexualitet. Och nu finns den i svensk översättning. Den fortsätter vara ett hett samtalsämne. Lina Kalmteg och Karin Arbsjö har läst den. Imorgon i P1 Kultur kan du höra det. Producent idag var Saman Bakhtiari. Tekniker var Christian Jangegård. Jag heter Lisa Wall.
Hur påverkar satsningen av försvaret privatekonomin? Om det handlar det efter nyheterna. Klockan har blivit 8.
Ekonyheter. I Sydkorea vann oppositionsledaren Lee Jae-myung presidentvalet idag enligt sydkoreanska medier. Motståndaren Kim Moon-soo har erkänt sig besegrad. Vid en krock mellan ett godståg och en traktor i Halland i eftermiddag omkom en pojke i 15-årsåldern. Olyckan inträffade mellan Torup och Oskarström vid en obevakad övergång på en mindre väg, uppger polisen. Trafiken på både tågsträckan som går mellan Halmstad och Nässjö och bilvägen stoppades. Ett industriföretag i Eskilstuna som tidigare fått klartecken att släppa ut 900 ton per år av den hälsofarliga och förbjudna kemikalien metylenklorid pausar nu användningen under 2025, rapporterar SVT Sörmland. Det kinesiska företaget Senior Material tillverkar en nyckelkomponent i litiumbatterier bland annat till elbilar. Generativ AI kan spara 25 miljarder kronor årligen inom offentlig sektor enligt en ny rapport. Vi hör Martin Telle, partner på Implement Consulting Group, som har gjort rapporten.
Ja, vi vurderar att man kan frigöra resurser upp till 25 miljarder svenska kronor.
Ja, 25 miljarder kronor årligen och en produktivitetsökning inom offentlig förvaltning med upp till 10%. Det är potentialen för generativ AI inom offentlig sektor enligt en rapport Martin Telle och hans kollegor har gjort på uppdrag av Google. Framförallt är det inom administration som offentlig sektor kan dra nytta av AI. Till exempel ärendehandläggning som bygglov och regel- och budgetarbete. Och områden där det krävs interaktion med medborgarna.
Spörsmål fråga från borgarna, och det kan vara omkring skatt, det kan vara omkring bolig, det kan vara omkring ansökningar på skolor eller på hospitaler. Alla dessa städer, där kan interaktionen göras mer effektivt.
Sverige har möjlighet att ta ledartröjan när det gäller AI inom offentlig sektor, säger han. Men fram till nu används det sporadiskt, lite här och var. Det krävs en bredare plan.
Pilotstudier. Och det vi saknar är planen för att kunna skalera det här, för att kunna utnyttja teknologins möjligheter till fulle.
Martin Telle och reporter Filip Ramqvist. För första gången kan EU få en lag om skydd för hundar och katter. EU-parlamentets jordbruksutskott röstade idag för förslaget. Förhoppningen är bland annat att man ska få bukt med den illegala handeln och garantera att husdjuren inte behövt lida på vägen. Alla hundar och katter ska märkas så att man säkert ska kunna spåra djurens ursprung. Nästan hälften av alla hushåll i EU har katt eller hund. Ekot. Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Spanarna.
Det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden. Och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis.
Gräset ska numera vara högt och svajande och inte så kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen.
Det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och så här 4 minuter över 8. 8 på tisdagskvällen ska vi nu i P1 få svar på frågor om försvaret och dess inverkan på allas våra plånböcker. Över till ekonomiakutens Maja Åström.
Är det en försvarsbubbla just nu eller?
Vi vet att det kommer göras försvarssatsningar, men kommer de gå så pass bra som många investerare hoppas på? Det är frågan.
Det satsas mycket på försvar i Sverige och Europa. Hur påverkar det vår privatekonomi? Det handlar det här avsnittet om. Till min hjälp att svara på frågorna har jag SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén. Hej!
Hej!
Och Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Hej!
Hej!
Jag heter Maja Åström. Det här är Ekonomiakuten. Ann-Kristin har skrivit till oss. Hennes brev lyder så här. Hej! Ekonomiakuten. Jag undrar hur den senaste tidens krigshets kommer påverka våra plånböcker och besparingar. Hur ska man spara för att känna sig mindre sårbar? Ja, vad säger du, Frida, rent generellt?
Ja, men det finns ju jättemånga aspekter av det här. En aspekt är ju just att EU har blivit väldigt tydligt att vi kan inte räkna med USA i försvarssammanhang. Det har gjort att man har aviserat stora, stora investeringar i försvar. Och det har vi ju sett att det så har det ju påverkat flera sektorer, framförallt försvarssektorn på börsen. Så har man investerat i det, och då har man dragit en vinstlott då. Men sen så förväntas ju faktiskt de här stora investeringarna öka tillväxten i Europa. Så att på så sätt så kan det ju vara bra konjunkturmässigt. Men som sagt, det finns väldigt många aspekter av det här också. Det är ju bara en sån, och den sker inte heller isolerat. Den sker ju också mot bakgrund av tullar och den typen av krigshets, då, tullkrigshets som vi också har.
Mm. Påverkar räntor, om Tyskland ska låna så mycket pengar som de har sagt att de ska låna för att biffa upp sitt eget försvar. Ja, då har vi sett hur det har dragit upp räntorna där, och det påverkar oss kanske i förlängningen också. Och sen också kronan. Jag menar det här med att det har gått bra för svenska försvarsbolag och att man får upp ögonen för Sverige då som relativt sett tryggt när det verkar osäkert där borta på andra sidan Atlanten. Det har ju stärkt kronan. Så det är mycket som händer samtidigt. Mm. Nästan omöjligt att räkna på vad som blir nettoeffekten av det.
Och hur ska man då spara för att känna sig mindre sårbar?
Ja, men då måste man vilja börja med att fråga, varför känner man sig sårbar? Ja, det är klart det är naturligt att känna att när osäkerheten ökar så undrar man om man sitter i rätt båt så att säga. Om det är en vettig båt att sitta still i, för att låna en metafor som du introducerade tidigare i program, Frida. Jag känner mig inte plötsligt helt sårbar så. Jag tycker inte man ska gå omkring och oroa sig för mycket. Och i sådana fall, sin egen ekonomi, kolla, har jag lagt alla ägg i samma korg? Har jag slagsida på båten? Ja. Eller är den rätt balanserad?
Och satsa på guld?
Då kan man vara lite, ja, guld vet du. Det är någonting som ibland går upp när det är osäkert, men rent över långa loppet så har det inte varit någon särskilt bra investering. Ja.
I slutet av mars då berättade statsministern Ulf Kristersson att det ska satsas 300 miljarder på upprustning. Om vi tar det från början, var ska de här pengarna komma från, Frida?
Tanken är ju att man ska låna för att få till det här. Man ska inte höja skatten eller så, vilket det här är ju också en diskussion. Hur ska det här finansieras? Och då är ju ett alternativ skulle kunna vara att höja skatten. Det vill man inte göra. Man vill inte höja skatten för hushåll i ett läge där man hoppas att hushållen ska komma igång med sin konsumtion, där många hushåll har det tufft. Utan det här är tanken att man ska lånefinansiera.
Och var lånar man ifrån, Alexander?
Ja, finansmarknaden. Man går ut på liksom den öppna marknaden. Det är ju Riksgälden som är statens lånehaj, eller vad man ska säga, som liksom går ut och säger hej, vem vill låna ut 100 miljarder till Sverige på 20 år? Och nu visar det sig att det är rätt många, för att Sverige känns tryggt och bra och trovärdigt och har bra statsfinanser, och med det menar man att man har relativt låg statsskuld. Finansmarknaden ser på svenska staten ungefär som en bank ser på en bolåntagare. Har du bra anställning och trygg inkomst, och har du låg skuldsättning, så vi tror att du inte kommer gå omkull.
Ja, men då
får du låna. Då får du lån, och då får du lite bättre ränta också.
Mm. Är det något land i Europa som har precis tvärtom?
Ja, Italien brukar man lyfta fram som liksom de som kanske måste ta ett sms-lån, få den typen av ränta om de ska låna och täppa hål ytterligare i sin statsskuld.
Vi har ju flera av de länder som var i centrum för det som var skuldkrisen där omkring 2011. Alltså det var ju Italien och det var ju Grekland och Portugal. De har ju fortfarande ganska höga skulder. Så, men i den situationen är ju inte Sverige, och det är därför som regeringen då ser möjligheter att låna till det här, just för att vi har finanserna i ordning.
Men de här 300 miljarderna, alltså det låter ju så löjligt mycket, men hur mycket är det egentligen om man jämför?
Ja, men det är ju löjligt mycket, men det ska ju motsvara då 3,5% av BNP, en ökning till 3,5% av BNP från 2,4% som vi har idag.
I försvarssatsningar.
I försvarssatsningar. Mm.
Men sen ska man komma ihåg att de där 300 miljarderna ska pytsas ut över, det är en ökning av försvarsbudgeten som ska pytsas ut över 10 år, så i själva verket blir det 30 miljarder per år. Om du då räknar med att det ska bli ungefär 2% inflation under den här tiden, så är de egentligen inte värda ens 300 miljarder över hela den här 10-årsperioden. Så det kanske inte är så fruktansvärt mycket ändå. Men visst, jämför med risk för att jag har fel, att polisen får typ 45 miljarder i statsbudgeten, så är det ju ändå en väsentlig summa pengar.
Man kan ju jämföra med Tyskland. Denna väldigt omtalade stora försvarssatsning som Tyskland ska göra, då är det ju 1 biljon euro, om inte jag har helt fel. Så att det här är ju
ganska
det är ju ganska mycket mer. Men Tyskland är Tyskland också. Mm. Och det är ju väldigt intressant, därför att Tyskland har ju inte rustat upp på väldigt länge av historiska skäl också.
Fördelen då för svensk ekonomi med den här satsningen?
Ja, men när man gör en sån här stor upprustning, man kan ju bara tänka sig, alltså det är klart att det är försvarsmaterial som ska köpas in, men det är också kanske vägar som ska byggas, det är infrastruktur, det ska bygga saker, byggbolag som drar nytta av det här. Ja, det kanske måste lagas fler måltider till de som är inne och gör militärövningar. Alltså det är ju, det får ju ringar på vattnet när man gör såna här stora satsningar. Så att det väntas ju öka tillväxten i svensk ekonomi. Sen hur mycket, som sagt, det här sker ju också i en kontext där vi är i lågkonjunktur som väntas kanske späs på av andra saker som tullar och annat. Men på marginalen så kan det här vara motverkande kraft lite grann till det. Och jag menar, hela Europa så ser man ju att det här kommer att öka tillväxten. Så att på så sätt så är det ju positivt, framförallt kanske för byggbolag, infrastrukturbolag.
Partypoopen här i rummet då säger att ja, så fort som staten vräker ut pengar i någonting i ekonomin, så finns det också risk för att det blir inflation i slutändan av det.
Och det är nackdelarna kanske?
Det är en möjlig nackdel.
Men då sker ju det här som en motkraft lite grann, ja, för att vi har en lågkonjunktur.
Eller hur?
Kan man ju tänka sig.
Så då kanske det inte gör så mycket just
nu.
Och sen smetas det här ut också över 10 år. Mm.
Så det är nackdelen. Har du någon annan nackdel?
Nej, men det är just då, i teorin så stämmer det absolut som Alexander säger, att det skulle kunna öka räntorna, spä på inflationen. Men eftersom det, som sagt, det sker inte isolerat, det sker när vi har en annan, någonting som faktiskt drar ner konjunkturen lite grann, det vill säga tullarna, så tror jag inte att det hotet är så överväldigande faktiskt att det skulle kunna spä på inflationen.
Men många länder ju, vi har varit inne på Tyskland, vi har pratat om Italien och Sverige då, vill låna. Jag vill rusta samtidigt och behöver låna för att göra det. Kan det bli extra dyrt att låna?
Ja, alltså allt annat lika. Om det finns lika mycket pengar ute som vill bli utlånade och sen är det fler som vill låna, ja, då kommer ju räntan att gå upp. Tvärtom, om ingen vill låna men kapital vill lånas ut för att liksom få avkastning, ja, då kommer ju räntan gå ner. Då kommer man behöva. Så att ja, allt annat lika, räntorna, det pressar upp dem. Mm.
Ja, precis. Men då är vi inne lite grann på det här som vi var inne tidigare. Att det verkar ju vara många som tycker att det känns bra att investera i Sverige, för att det verkar vara en ganska trygg investering. Och då pressas ju räntorna ner. Så att Sverige har ju inte den här problematiken kanske som andra länder har då. Utan här är det investerare som lockas, fast de får en ganska låg ränta här.
Om USA fortsätter att tappa kraft och maktens karta ritas om, till exempel Europa, bli starkare, vad kan man fördel med det rent ekonomiskt för oss?
Ja, men rent ekonomiskt är det att om det blir mer intressant att investera i Europa jämfört med USA, så finns det mer pengar till företag som vill växa här. Och då kan det gå bättre för europeisk ekonomi. Vi kan få bättre tider.
Och då är det min tur att vara partypooper här nu. Vi turas om att ha den.
Ja, rollen. Det är bra tycker jag.
Nej, men det är ju så här, om det nu är så att man blir mer och mer osäker på USA och amerikansk ekonomi, så kommer ju det då tyvärr spilla över på ett negativt sätt, även på Europa tyvärr. Därför att europeiska företag är... Ja, de har sitt säte i Europa, men USA är en superviktig marknad för dem. Och det gäller ju även svenska företag. De har inte Sverige som primär marknad, utan det är ju Europa och USA. Så att går det dåligt för USA, då kommer tyvärr Europa dras med och påverkas konjunkturmässigt. Och det är därför som man pratade om att det finns inga vinnare på handelskrig. Det är av de här skälen. Så att, jag har svårt att se att det skulle vara någonting bra och att Europa skulle bli starkare ekonomiskt.
Europa är också ibland kallas för ett museum i jämförelse med...
Ja, precis. Och det är ju lite grann... Alltså USA har ju haft de här stora techbolagen. Man har liksom, det är AI, det är sätet för AI. Medan Europa har stått lite mer för bank och verkstad lite grann. Ja, men kanske då att vi tvingas ha en ökad innovationskraft i Europa. Vi har förlitat oss mycket på USA och vilka tjänster de stora techbolagen kan erbjuda. Ja, men vi kanske får tänka om. Vi har SAP i Tyskland. Det är liksom det stora tech-AI-bolaget. Men vi har inte så väldigt, väldigt många. Kanske att vi behöver rusta upp även där faktiskt för att inte förlita oss för mycket på USA.
Det är intressant att se framöver. Det blir om nu liksom amerikanerna inte är våra bästa vänner längre. Lyckas Europa då bli kompis med resten av världen desto mer? I Indien, Brasilien, ja, men kanske rent av Kina. Man kanske inte kan vara så här avståndstagande från dem längre. Kan det bli nya handelsvägar, nya handelsblock som växer fram? Och ja, det tror jag ska bli riktigt spännande att se framöver. Så att det behöver ju inte, det kan liksom vara en motvikt till det här att exporten till USA minskar.
Jag ser att du vill säga något, Frida.
Nej, men jag tänker bara att det är ju inte... Jag håller med Alexander om att det blir väldigt spännande att följa om det vi får nya handelsvägar, nya partners. Det är ju en diskussion, får man väl ändå säga, kring Kina som faktiskt har ju försökt flytta fram sina positioner lite grann i det här. Men om vi nu ska prata försvar ur ett försvarsperspektiv så är det inte helt oproblematiskt att handla mer med Kina, kanske. Det är ju, där får man ju verkligen fundera. Vill vi ha Kina som handelspartner ur alla aspekter?
Och det som kan påverka våra plånböcker sen vad gäller just relationen till Kina, det är att om Kina nu inte kan exportera sina grejer i USA
och dumpar,
var ska de då sälja sitt överskott av produktion som de inte förmår att köpa själva på den inhemska marknaden? Kanske i Europa. Så då kanske det blir ännu fler billiga prylar från Kina här och bilar som ju visserligen har tullar mot redan. Och priserna går ner här, och det skulle i sådana fall vara bra för den europeiska inflationen, men kanske dåligt för de företag som då får ökad konkurrens.
Vi har fått den här frågan från signaturen snart blivande pensionär. Hej! I dessa tider av stor osäkerhet och oro så funderar jag mycket på var det är lämpligt att placera mina besparingar. Jag har det mesta placerat i indexfonder med viss geografisk spridning. Dock är ju inte den geografiska spridningen så stor som man kan tro, eftersom både globalfonder och teknikfonder har en stor andel placerade i USA. Därav min fråga om hur aktiv man kan förvänta sig att förvaltare av denna typ av fonder är. Kan jag lugnt luta mig tillbaka med förvissningen om att förvaltarna av till exempel en globalfond aktivt analyserar marknaden och anpassar den geografiska fördelningen på ett adekvat sätt? Eller bör jag själv vara mer aktiv och vikta om den geografiska spridningen? Frida, hur skulle du råda snart blivande pensionär?
Ja, alltså det här är ju indexfonder. Då finns det ju inte någon förvaltare av kött och blod som sitter och analyserar marknaden.
Per definition är de inte aktiva då?
De är per definition inte aktiva, det vill säga helt passiva. De investerar efter hur marknaderna har växt i förhållande till varandra. Eftersom USA har växt väldigt mycket de senaste åren så har det blivit väldigt mycket i USA här. Så det finns ingen av kött och blod som sitter och tar ett beslut. Nej, men nu tror vi mer på Europa, vikta ner USA. Det finns ingen sån mekanism i de här, utan de här är ju helt passiva. Så vill man ha en annan fördelning, då behöver man komplettera den här indexfonden med andra typer av fonder. Tillväxtmarknad, Sverige eller vad det kan vara.
Ja, det är hon som måste vara aktiv. För det är som en robot som sitter där och följer slaviskt ett index. Och då kan man gå in i det där produktbladet eller vad det nu heter för den här fonden och se vad är det för index den här fonden följer. Och då kan man se, oj, den här globalfonden innehåller till exempel 60% amerikanska aktier. Vill jag ha det? Nej, då måste jag själv välja någonting annat.
Så hon kan inte luta sig tillbaka med förvissning?
Om det är indexfonder?
Nej, inte om det är en indexfond. Nej. Utan då blir det den fördelningen så som ett världsindex är fördelat. Och då är det mycket USA just nu.
Ursäkta då en korkad fråga kanske. När börjar de vikta om Alltså hur länge ska det gå dåligt för en viss typ av marknad för att man ska vikta
av? Alltså, varje index sätts ju, stäms ju av med vissa tidpunkter helt enkelt. Och har det då förändrats, har en marknad gått sämre än någon annan, säg att USA nu har gått lite sämre än Europa, då kommer ju det förändras i index. Och det är ju, det kan vara MSCI World heter ett vanligt index som många fonder följer. Då kommer fonderna ändra sin viktning också. Men det är ju inte från en dag till en annan som man ändrar från 70% USA till 50% USA, utan det kan ju vara liksom någon tiondel liksom det endast. Det här går ju inte fort, utan är det omkring 70% USA så kommer det se ut så inom en överskådlig tid.
Och framförallt inte i framåtblickande spekulativt syfte om att man tror att USA-börserna kommer gå sämre eller något sånt där. Då är det någonting som en aktiv förvaltad fond kanske kan göra, och då får de i sin tur förhålla sig till vad står i deras produktblad, vad de lovat att den här fonden ska investera i för typ av aktier och var någonstans.
Och de kan kosta en del också.
Ja, de är ju, alltså, poängen med indexfonder är att de är de billigaste fonderna, så avgifterna är låga.
Förra brevskrivaren Ann-Kristin undrade också om USA. Så här skriver hon: vad bör man tänka på när man kanske inte längre bör spara i produkter från USA? Då måste jag börja med att fråga Alexander, upplever du att folk är intresserade av att spara på annat sätt idag? Alltså att man lämnar USA?
Ja, absolut. Och det är dels utifrån ett strikt så här ekonomiskt perspektiv. Man får känslan av att det kanske inte är det bästa längre. Liksom. Ungefär som den här tidigare frågeställningen. En del kanske också av ideologiskt skäl.
Mm. Vad säger du?
Vi kan absolut se det i statistiken när vi tittar på hur sparare har agerat.
Hur snabbt gick det?
Ja, men det pågick egentligen från det... Så här, det pågick egentligen från det att Trump vann valet. Då steg den amerikanska börsen. I november, då steg den amerikanska börsen väldigt mycket. Då började sparare sälja av lite i USA för att man ville hämta hem vinst. Sen börjar man tycka att nej, men nu börjar det kännas lite osäkert här. Vad är det här för tullsnack? Och det känns inte alls som att det är de här skattesänkningarna och liksom företagsvänliga politiken som man har framför näsan nu. Utan det är ju något helt annat. Då fortsätter man att sälja av USA, och då har man sålt av techaktier och USA-fonder och techfonder i väldigt hög utsträckning och istället köpt europeiskt försvar, men också väldigt mycket svenskt. Alltså man blickar hemåt, köper gammelbank, storbank och verkstad. Så att man, det har ju varit ett väldigt, väldigt tydligt mönster att man har velat lämna. Men å andra sidan ska man ju säga, det är också fonder och aktier, de här techaktierna som har gått extremt bra under många år. Så att många har ju tjänat ganska bra med pengar. Nu säljer man av och tar plats i något annat.
Vad kan vi tänka på om vi vill rikta om vårt sparande?
Nej, men fortfarande så är det ju så att den amerikanska börsen, den har ju fallit. Den är lite billigare nu, så att direkt tänka, om man var läskigt, det känns inget bra i USA, jag drar och säljer av. Det kan ju finnas, som Alexander var inne på, ideologiska skäl. Jag vill inte investera i USA, nej, men då, det är ju en sak. Men om man rent finansiellt så tycker jag att man ska ha i åtanke att nu är faktiskt de här stora, stora bolagen, som ju också är många av dem väldigt bra bolag, de är ju lite billigare nu när det har gått ner. Mm. Och det är en viktig aspekt. För är man så att man säljer av så fort det har gått ner och hoppar runt, ja, då är ju risken tyvärr då att man säljer när det har gått ner.
Jag hörde faktiskt flera under den här under våren, den här stora börsraset och så, när det började oroligheterna på riktigt, så hörde jag flera intervjuer eller enkäter i Sveriges Radio med svenskar som under de där röriga dagarna alla sa, ja, men jag brukar sitta still i båten, men nu gick jag iväg till banken och så sålde jag alla, för nu kände jag, nu fick det vara nog.
Ja, men det fanns verkligen ett sånt drag, verkligen. Alltså, vi såg verkligen en sån strömning, tycker jag.
Ja,
man kunde se hos oss exempelvis, man sålde Coca-Cola. Coca-Cola-aktien hade ju inte gått dåligt. Den hade tvärtom stått emot ganska bra. Men det symboliserar ju USA väldigt mycket. För mig blev det ändå någon slags tecken på att... Det
finns också annan läskeblask från staterna.
Absolut, det gör det. Men det var ett sånt tecken, tycker jag, att man vill inte ha USA. Så det fanns absolut sådana aspekter. Men jag vill bara säga det, att ofta så är det så att uppgångsdagarna, de stora, bästa uppgångsdagarna, kommer väldigt tätt på nedgångsdagarna. Och det får man ha med sig.
Den största delen av svenskarnas sparande i premiepensionen ligger ju i Sjunde AP-fonden, som är en global indexfond med cirka 75% i amerikanska aktier. hur mycket politisk oro krävs för att de ska, som förvaltar till exempel Sjunde AP-fonden då, ska börja styra om sina investeringar?
Ja, men de är inga hoppjärker som får panik bara för att börsen rasar någon dag och sådär. Och det ska de inte vara heller. Och sen finns det placeringsregler som de måste följa. De kan inte helt plötsligt bara från en dag till annan säga nej, nu är vi inte intresserade, nu ska vi inte ha någonting i USA längre. Utan de har regler där de måste hålla sig inom vissa olika intervall för olika tillgångslag och olika marknader. Så, här. Så ja, de har en viss flexibilitet inom ramen för det, men de kan inte bara helt vända båten 180 grader.
Men nu sammanfattar vi då råden till Ann-Kristin och signaturen snart blivande pensionär. Vad ska man tänka på i de här oroliga tiderna?
Nej, men just att de bästa uppgångsdagarna kommer ofta i nära anslutning till de sämsta. Och missar man de här uppgångsdagarna så får det tyvärr väldigt stor effekt på den långsiktiga avkastningen. Så försök hålla huvudet kallt om det inte är så att man av ideologiska skäl då inte vill investera någonstans. Men rent finansiella skäl, försök sitt still i båten skulle jag säga.
Vi talar om hur försvarssatsningar påverkar vår privatekonomi här i Ekonomiakuten. Sista tidens turbulens har ju stärkt den svenska valutan. Varför, Frida?
Ja, det verkar helt enkelt som att i den här turbulensen så ser många Sverige som intressant att investera i. Det är väldigt ovanligt faktiskt att den svenska kronan stärks. Sverige är en liten öppen ekonomi, det är en liten valuta. Men nu verkar det ju som att när man då söker sig från amerikanska tillgångar, då söker man sig till Europa och däribland svenska tillgångar, och då stärks den svenska kronan. Så att det är lite flödesbaserat, om man får säga så.
Det är precis som du säger. Små valutor som den svenska brukar vara de extra svajiga. Mm. Och dumpas i orostider. Så det är spektakulärt det som händer faktiskt. Mm. Och en teori här nu som jag tror på är att länge har vi hört experterna säga att den svenska kronan är undervärderad. Det är sjukt konstigt att den är så svag som den har varit enligt alla sätt att räkna på det. Och det krävdes någonting som blev vändpunkten. Mm. Och det här var den vändpunkten troligtvis som gjorde att fler fick upp ögonen för. Men vänta, den där svenska kronan, vad är det för fel på Sverige? Varför är den så lågt värderad? Mm. Och nu behöver vi ett alternativ till de här dollarna som vi tidigare ville ha.
Stack upp ur fickorna.
Några börjar putta in det i det i svenska tillgångar. Och sen så ser andra, ja men här är någonting som händer. Och då blir det den här positiva spiralen och vändpunkten som man väntade på.
Och vi var inne lite grann på det förut. Sverige har ju finanserna i ordning.
Ja, det var det. Precis. Får vi,
precis. Ja, exakt.
Får vi betalt för.
Nu får vi betalt för det då i en starkare svensk krona. Det är positivt av flera skäl. Det är den svenska kronan kan trycka ner inflationen eftersom importen blir billigare exempelvis. Så att det är ju en bra sak av många anledningar.
Hur påverkar vår ekonomi i övrigt?
Ja, och baksidan då, nu är jag partypoopen, är ju att exportföretagen får se sina varor bli relativt sett dyrare på exportmarknaden, så det går, de får lite mindre skjuts i försäljningen. Så det finns ju både för- och nackdelar. Men eftersom jag har varit dragits med nackdelarna av en svag krona så länge, så kan vi väl få glädjas åt det positiva.
Ja, och man kan ju glädjas åt att pizzan i Europa när man ska åka och resa i sommar, den kanske blir lite billigare. Fortfarande så är den ju ganska dyr.
Man måste inte dela den längre och gå hungrig från bord.
Nej, exakt.
Så det är
lite
det som
lättare.
Är för oss privatpersoner, att det blir billigare att åka utomlands.
Ja, det blir ju relativt sett så stärks ju vår köpkraft när vi är utomlands, när kronan är starkare. Det som är negativt och också för vår plånbok, det är att de här globalfonderna som vi pratar så mycket om i det här avsnittet, de går ju faktiskt tyvärr då ännu lite sämre än vad de annars skulle ha gjort för, på grund av valutaeffekten. Så att, ja, det finns på både plus- och minuskontot här kan vi säga.
Vi börjar närma oss slutet för det här avsnittet av Ekonomiakuten då, om hur försvarssatsningarna påverkar vår, den svenska privatekonomin. Vad ser ni framåt, Frida?
Nej, men vi pratar ju mycket om vad vi befinner oss just nu, där vi pratar mycket tullar och vad tullarna kommer att få för effekter på konjunktur och räntor. Det här som sker nu, att vi också har stora försvarssatsningar i Europa, det är ju faktiskt en game changer att det här händer nu. Och jag tror att det kan bli faktiskt en lite motverkande kraft till det här negativa konjunkturpåverkan, att det kanske kan hjälpa till att lyfta tillväxten.
Och jag väljer att vara optimist på slutet här och tänka att om man nu känner så här, okej, vi kan inte lita på USA i alla lägen där, utan vi måste se om vårt eget torp och stå på egna fötter. Det kanske blir det här lyftet för Europa. Som vi har varit väldigt duktiga på att säga så här, ja men i USA så innoverar man, i Kina kopierar man, i Europa reglerar man. Vi duger inte till någonting, vi är inga tillväxtbolag eller någonting, vi är bara ett museum. Som jag säger. Ja, det kanske nu sträcker på ryggen och säger, vi har smarta människor här, vi har bra kultur här, vi har företag som kan växa. Och om vi bara liksom tror på oss själva och det är psykologiskt.
Jag väljer att bli innovatörerna, kopiatörerna och museet i ett och samma.
Som eller sluta vara bara museum.
Som amerikanerna kommer att betala museinträde till.
Tack SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén och tack Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Och du som lyssnar, mejla gärna dina frågor om ekonomi till ekonomiakuten@sverigesradio.se. Inspelningstekniker var Daniel Högberg, producent Erik Lagqvist, själv heter jag Maja Åström. Och Ekonomiakuten görs av SMT.
Två kineser som strider för Ryssland visas upp som krigsfångar i Ukraina, Hanna Sahlberg.
Enligt dem själva verkade striden väldigt kort och de fattade ingenting. Allt var på ryska.
Men vad visste Peking, Moa Kärnstrand?
Ja, det är ju den stora frågan. För om de hade ett finger med i spelet så kan det här innebära stora förändringar i Ukraina-kriget.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det ska nu handla om mänsklighetens samarbetstriumf. För hur viktigt kan det vara att vara ense världen över om mått för till exempel längd och vikt? Riktigt viktigt förstår man av Vetenskapsradion som vi lyssnar till nu.
Hur lång är en meter? Hur tungt är ett kilo? Ja, det vet vi exakt, för det finns internationella överenskommelser om det och om att det är just meter och kilo vi ska prata om. Hur skulle det vara annars?
Det hade varit helt hopplöst skulle jag vilja säga i dagsläget, för det är en förutsättning för internationell handel.
Vi hade antagligen kunnat köra bil idag utan de här internationella enheterna, men det vet det tusan om vi hade kommit fram till en laptop.
Meter och kilo och andra enheter ingår i meterkonventionen, vars 150-årsjubileum nyligen firades i Sveriges mätcentrum, Borås. Det är en 150-åring som med tiden snarare vässas än åldras. Aldrig har en sekund varit så väldefinierad som nu, och ändå är den under justering. Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widebeck. Till firandet i Borås har flera hundra med mätintresse eller mätbehov samlats. Från industri, forskning och myndigheter. Utställningar visar hur man mätt exakt tidigare. Föredrag handlar om de moderna behoven. Forskningsinstitutet RISE står bakom. Här finns de så kallade riksmätplatserna för flera enheter. Det är hit man vänder sig för att kunna mäta exakta kilon eller meter till exempel. Men innan man börjar mäta exakt måste man enas om vad man ska mäta. Alltså att använda samma enheter. Det var där det började och behoven var stora, konstaterar historieprofessorn Dick Harrison.
Tänk hur det såg ut innan. Bara Frankrike hade 200 000 olika måttenheter. Dessutom var det olika längd, vikt, trots att det är samma enhet, beroende på vilken stad du befinner dig i. Det går inte att under de omständigheterna bygga en framtid. Alltså behövde man standardisera. Och meterkonventionen är vårt i särklass bästa exempel på att vi människor i hela jorden har kommit överens om just detta.
Dagens globala handel är svår att tänka sig med den tidens flora av måttenheter. Då kunde det vara svårt till och med inom ett land.
Ta bara en sån enkel sak som ifall du ska, vilket är väldigt vanligt i Tyskland, handla öl. Då handlar man dem i fat. Och det kan skilja mot 1000 liter i ett fat ibland, beroende på vilken stad du köper det. Det är alltså gigantiska misstag som kan begås med lätt förutsägbara bråk mellan köpare och säljare om du inte passar dig. Plus om du ska bygga något. Ska du bygga något stort, det kan vara en diligens eller en järnväg eller en räls. Ja, då måste du veta precis att muttrarna och spikarna är av helt rätt storlek. Och det är de ju inte. Alltså blir det fel gång på gång. Och det här är alltså inget ingen ny upptäckt. Det här våndades man över på 1600-1700-talet också. Och det här, alltså de som verkligen gillar det här, det är ju lurendrejer och fuskare som kan komma undan med att ha olika mått som man inte förväntar sig hos den andra. Och dessutom så måste du standardisera innehållet också. När man ska köpa pälsverk från ryssarna under medeltiden och tiden på den tiden, då köper man dem i timmer. Ett timmer motsvarvis med en pälsa. Ja, men hur många då? Och vilken stad är det som har det här timmermåttet? Etc. Det krävs alltså inte bara en nationell och regional utan en internationell standard om du ska ro in världen i en internationell framtid.
Och så blev det ju. Meterkonventionen kom till 1875. Men det började långt tidigare, vid det franska hovet.
Ursprungsidén är från upplysningstiden på 1700-talet och det sitter alltså kungar som vill tvinga igenom förbättringar över folkets egen vilja, för folk vill ju inte ändra på något, de vill ha det gamla. Och i det här fallet är det den ofta utskällde franske kungen Ludvig den 16, han som sen blev halshuggen, som tillsätter kommittéer för att råda bot på eländet. Då har han 200 000 måttenheter som ska radikaliseras och reformeras. Och sen när han petas under franska revolutionen, då fortsätter revolutionärerna det här jobbet och ror i land ett decimalsystem. Och deras idé var väldigt radikal. Det gällde att allt skulle gå i decimalsystemet. Alltså även dygnet. Du skulle ha 10 dagar på en vecka. Du skulle ha decidygn och centidygn och så vidare. Just det lyckades inte så väl. Men de fick igenom metersystemet. Och det är faktiskt en av de första saker som klubbas officiellt efter att Napoleon har gripit makten 1799. Men då är det Frankrike som har kört igenom det här. Engelsmännen, fransmännens dödsfiender, vill ju absolut inte plagiera Napoleon. Och de har fortfarande inte gjort det. De kör med sina yards fortfarande. Men de andra romanska länderna som ligger Frankrike nära i kultur och språk, de kommer under första hälften av 1800-talet att ta över det här successivt. Övriga grannländer, Nederländerna till exempel, tar över det på grund av grannpåverkan också ganska tidigt. Men sådana här tröga utsocknen som svenskarna, där krävs det så rejäl politisk och finanskapitalmässig påtryckning. Wallenbergarna till exempel, och Wallenberg går i spetsen för att Sverige ska ta det här också, för att det gynnar oss. Och Sverige blev då för exakt 150 år sedan en av de där ursprungliga makterna som gick in. Vi var 17 länder och skrev under meterkonventionen. Sen gällde det ju för svenska folket att köpa det här. Och det tar 10 år innan man lyckas tvinga igenom någon sorts övergång. Det kan vi fortfarande se exempel på i en tumstock. Den här vikbara tumstocken, det är en svensk uppfinning från sent 1700-tal. Och den är ju, som alla vet som håller till en tumstock, både graderad med centimeter och med tum. Där har namnet tumstock. Egentligen så var den tänkt att bli centimeterstocken som skulle lära svenskarna hur långa centimeter var.
Jaha, det var själva tanken när uppfinningen kom alltså.
Ja visst, och det, och den skulle gå vika. Vikbara tumstocken, det var den svenska grejen alltså.
Handlar det från början just om längdmått? Är det meterkonventionen som är meter eller är det meterkonventionen som är mäta?
Ja, det är meter. En meter. Och då hade man en standardmeter. Den har man bytt ut några gånger. Numera mäter man den i ljus. Men ursprungligen så hade man en originalmeter som förvarades i Paris som skulle vara någon sorts internationell rikslikare. Men från det att man hade längdmått så byggde man ju snabbt in mycket tidigt tyngdmått. Jag menar, en av de stora pådrivande faktorerna bakom meterkonventionen, det var att postväsendet kom igång och internationaliserades. Och då skulle man mäta vikten på breven. Och då enades man om gram och kilogram. Och när man väl fick det att funka, för det var man tvungen till, då gick det lättare att få längdmåttet också. Sen byggdes ju det här ut under 1900-talet och idag är det ju oändligt mycket större, alltså med Kelvin och Ampere och Mol, alltså hela SI-systemet har vuxit fram ur meterkonventionen.
Dick Harrison, professor i historia i Lund. Ja, nu omfattar SI-systemet enheterna meter, kilogram, sekund, ampere som anger ström, Kelvin för temperatur, mol för substansmängd och candela för ljusstyrka. Och så finns det en hel rad enheter som härleds ur de här, som watt till exempel. En meter definierades länge av längden på en noga övervakad metallstav i ett slott i Paris. Precis som kilogrammet definierades av en lika omhuldad metallcylinder på samma plats. Men tidens tand var svår att undkomma. Man ville ha mått som stod sig, så prylarna har pensionerats, konstaterar Jan Johansson, ansvarig för riksmätplatserna på RISE.
Numera från och med 20 maj 2019 faktiskt då, så definieras alla SE-enheterna ur naturkonstanter, så kallade naturkonstanter. Och den som man brukar dagligdags känna till som naturkonstant är hur fort ljuset går. Det läser man om i skolan, alltså ljusets hastighet i vakuum. Och den naturkonstanten har ju använts ganska länge, sedan 80-talet, när man... Det gäller att förverkliga en meter. Så då har man laserljus och så under en viss tid går det ljuset med ljusets hastighet i vakuum och så mäter man upp med tid samtidigt. Och tiden kommer ju då från atomklockor, som till exempel cesiumatomklockor som vi har bredvid.
Så för att ha exakt koll på en meter nu för tiden så räcker det inte med att jämföra med en metallstav i ett valv i Paris. Nej, nu måste man ha koll på två naturkonstanter för att få till sin meter. Ljusets hastighet i vakuum och en viss energiövergång i en cesiumatom som fastställer sekunden. Fördelen är förstås att de här är konstanter. En prototyp i ett valv förändras lite med tiden och måste skyddas och skötas för att förändras minimalt. Naturkonstanterna är just konstanta. De finns ju dessutom överallt hela tiden, även om själva mätningen kan vara en utmaning. Kilogrammet var den sista enheten som gick över från att vara en grej till att baseras på naturkonstanter. Så medan RISE i Borås fram till 2019 hade utmaningen att ta hand om ett föremål, en prick ett kilo tung liten cylinder av platina och iridium som skulle stämmas av regelbundet mot världskilogrammet i Paris, så har de nu att se till att kunna mäta ett kilo riktigt noggrant utifrån naturkonstanter.
Vi har då valt den vägen att man kan tänka sig som en gammaldags balansvåg som fanns i butiker för länge sedan, där man lägger en vikt i en vågskål och så hade man en påse mjöl i den andra vågskålen och så fick man balansera den här balansvågen på ett sådant sätt då så att man fick rätt mängd mjöl.
Men i den nya exakta balansvågen ställs inte en prydlig liten kiloklump i ena vågskålen, utan istället appliceras elektrisk dragningskraft, motsvarande den nya kilogramdefinitionen.
Den har att göra med Plancks konstant, den har också att göra med elektronens laddning som också är naturkonstant, och den har att göra igen med tid.
Så det är otroligt mycket mer komplicerat nu att säga vad ett kilo faktiskt är än vad det var fram till 20 maj 2019.
Det är det definitivt, men en stor fördel är ju då att man kan med den här wattbalansvågen, den här balansvågen, så kan man ju förverkliga vilken vikt som helst. Man behöver ju inte dra med elektrisk kraft just ett kilo, utan man kan ju dra motsvarande ett gram eller delar av gram. Så definitionen nu tillåter ju vilken vikt som helst i den andra vågskålen.
Världskilogrammet i Paris, liksom kopiorna i olika länder, till exempel den i Borås, har gått i pension. Men många pensionärer får ju extra knäcka på sitt gamla jobb när de är svåra att ersätta. Och det gäller här. Den svenska prototypen används fortfarande. För den där wattbalansvågen som Jan Johansson pratar om, den är inte på plats än. Desto mer förvånande är den högtidliga avteckning som sker på scenen i Borås.
Då kör vi. 3, 2, 1!
Täckelset dras undan för en liten glaskupa och under den kan man se den svenska kilogramprototypen. Hitförd från Paris 1889. Normalt sett förvarad bakom lås och bom där inget ska kunna påverka den minsta lilla. Nu visas den upp för en större skara människor för första gången sedan 1950. På första bänk hittar jag Håkan Källgren, nu pensionerad, med en t-shirt han fick vid sin pension med trycket Mr. Rikskilo och en bild på cylindern.
Jag har varit ansvarig för underhållet av den. Och varit till Paris 2 gånger jämfört med världskilogrammet. Och se till att ingen rör dig. Så än är aldrig folk fått gå som nu.
Hade inte den här lilla cylindern varit i alla fall i princip pensionerad så hade den nog knappast visats upp på det här viset. I alla år har den varit välbevakad, denna lilla men viktiga mojäng som varit Håkan Källgrens fokus under många år.
Det är hjärtat, man tänker på det varje morgon när man går till jobbet faktiskt. Fast man tittar på det bara en gång vart 50 år.
Så det var så för dig också, det var så undanstoppat så du såg det nästan aldrig?
Nej, precis. Vi hade bara bestämda regler att först vart 50 år fick vi ta fram det och jämföra mot andra vikter som sen användes i praktiken.
Men hur tar man hand om det då om man nästan aldrig ser det?
Det står i en speciell krypta, kallar vi det förr i tiden, en speciell låda med dubbla nycklar och så vidare så att inte en person kan gå in och öppna ens. Och dörren utanför också dubbla koder, så två personer. Men det kritiska var ju när man tog fram det vart 50 år och skulle kalibrera andra vikter som sen används i praktiken. Det var spännande dagar. Det pågick en vecka ungefär det hela. Man tog fram det, gjorde massa mätningar, ställde in det och sen var det bara att sitta och räkna.
Men då var det det här kilogrammet som var facit. De vikterna skulle stämma så att säga.
Ja, det stämmer.
Gjorde de det då? Vad hände om de inte gjorde det?
Man fick ju mindre differenser. Men då fick man justera värdet på de andra vikterna. För de blev referenser i nästa steg i kedjan.
Så det var inte så att man filade bort lite eller la till lite?
Nej,
liksom?
Det går inte.
Håkan Källgren, kilogramprototypsansvarig fram till för 16 år sedan. Sedan 2019 är alltså kilot definierat av naturkonstanter, precis som de andra enheterna i SI-systemet. Och från att det från början var viktigt att man använde samma enheter så att man överhuvudtaget var ensam om måtten, så har det mer och mer blivit exaktheten som är viktig. På RISE i Borås och på Strålsäkerhetsmyndigheten finns de svenska riksmätplatserna, de som håller ordning på de exakta måtten här i landet. De som använder de exakta måtten är både forskare och industri runt om i landet. Nästa gång ett Gripenplan dånar förbi ovanför ditt huvud så kan du ju skänka en tanke åt hur många exakta mått som behövdes för att lyckas med utvecklingen av det.
Alla typer av accelerationer, hastigheter, krafter, en massa elektriska egenskaper behöver man också ha koll på. Så att av det RISE har visat här idag så tror jag nästan vi gör alla typer av mätningar för att kunna utveckla den här typen av flygplan.
Säger Per-Olof Marklund på Saab Aeronautics. Men rent praktiskt då? RISE och SSM är våra mätcentraler, men det är inte så att utvecklarna på Saab springer här hela tiden.
Det är ju en lång kalibreringskedja. Vi vet ju att vi har ett antal riksmätplatser i Sverige och vi använder oss av externa firmer som kalibrerar våra mätinstrument. De i sin tur kalibrerar sina kalibreringsmätinstrument mot det som finns på riksmätplatserna. Så det finns en sluten kedja så man vet att de mätningar som görs faktiskt uppfyller kraven. Och rekalibreringar av det här slaget sker ju med regelbundenhet i våra både utvecklingsmiljöer och våra operativa flygplan också.
Kalibrering och exakthet, det är det som gäller. Och själva enheterna blir mer och mer precisa. Sekunden är den mest exakta bestämning vi har. Och ändå är det just den som man nu jobbar på att ytterligare förbättra. Dels för att den förekommer inbakad i andra mått. Men dessutom, säger Jan Johansson på RISE.
Dessutom är det ju så att hela vårt samhälle bygger ju på tid och frekvens. Vi pratar om kommunikationsnätverk, vi pratar om internet och vi pratar om elkraftsdistribution. Nästan allting har med antingen tid eller frekvens, alltså taktgivning, att göra.
Jan Johansson, ansvarig för riksmätplatserna på forskningsinstitutet RISE. Avslutningsvis, låt oss återvända till historieprofessorn Dick Harrison och tanken på vad de gemensamma enheterna och numera de exakta mätningarna har betytt. Till exempel för svensk industriutveckling.
Från början så hade vi en massa snillen. De hette i regel Johansson i efternamn. Som gjorde banbrytande uppfinningar, alltså tumstockar och skiftnycklar och annars. Utan vilka vi omöjligen hade kunnat gå vidare. Och många av dem är byggde på internationella gemensamma måttenheter och bidrog till att saluföra det. Men de här måttsatserna sen, Johansson i USA till exempel, de låg till grund för mycket av den moderna verkstadsindustrin. Inte minst bilarna, Henry Ford till exempel, var helt beroende av det här, man skulle ha löpande bandet. Så mycket av massproduktionen inom industrin och internationaliseringen gick kanske 10-20 år snabbare eller mer än det. Och vissa branscher hade kanske inte existerat om man inte har haft de gemensamma motsatserna. Jag brukar säga att okej, vi hade antagligen kunnat köra bil idag utan de här internationella enheterna. Men det vet det tusan om vi hade kommit fram till en laptop än så länge. Alltså det hade gått mycket trögare om vi hade hållit oss med nationella och regionala motsatser. Nu har vi gemensamma standarder som gör det mycket, mycket lättare att utveckla världen. Och jag vill verkligen säga att det här är ju inte bara business, det handlar också om att människor lärde sig samarbeta. Vi har alltså inte lyckats samarbeta om så värst mycket annat gemensamt när det gäller värderingar, men vi klarade av att se poängen med gemensamma måttenheter och detta fortsätter. Jobbet ligger inte nere och det ger mig hopp inför framtiden.
Dick Harrison, sist i Vetenskapsradion från Meterkonventionens 150-årsfirande. Producent Lars Broström, jag heter Camilla Widerbäck.
P1-dokumentär.
Idag klockan 12:33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning! Folk gråter! Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma. Läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska i Örebro.
När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i Sverige.
P1-dokumentär, söndag efter 3 nyheterna.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Det är tid för tankar för dagen när klockan är 8:50 på tisdagskvällen. Den här gången är det poeten Sam Karlqvist som ger oss dem.
Jag har en hemlighet, därför att jag, liksom du, behöver hemligheter. Min är den största av dem alla, själen. Detta lilla osynliga skrymsle som är större än jag. Skrubben under sommarhusets trappa där man stoppar in skam och skuld och läckande gummistövlar. Det hemliga sovrummet dit människan in i människan drar sig tillbaka eller ibland gömmer sig under sängen. Ett vindskontor där man stuvar undan de känslor man hoppas kunna återuppväckas av. Varför är det vi kallar vår själ osynlig och omöjlig att väga eller mäta eller överhuvudtaget bevisa så viktig? Jo, för att min själ är större än jag och det är just vad som gör mig till människa. Det utrymme som delas mellan det osynliga jaget och den man var avsedd att bli. Jag har en själ därför att jag måste ha den. Det har själen sagt. Ibland heter den Lille Nils och är 11 år, ibland tant Bertha 79. De säger att om de skulle gå hem och lämna mig ensam kvar så vore jag skvalpande tom inuti. Förutsättningen för detta stora som begrepp är att jag inte kan bevisa att den finns, varken med blodprov, röntgen eller matematik. Jag kan inte massera den eller prissätta den, inte byta bort den och inte köpa den. Den tillhör det där okända vars hemliga storhet vi beundrar, som motsvarar mitt behov av att inte förstå. Jag kan inte se den, men har vid lyckliga tillfällen kunnat skymta den i en älskads blick. För där bor kärleken, längtan till kärleken, och oron att förlora den. Jag tror att i världspoesin finns ingenting osynligt som är så ofta och så väl beskrivet. Ibland faller jag ner i tron på en inbillad ordning att något sker därför att annat inte skett. Att ett överraskande absolut följer på ett stort aldrig. Jag försöker utmana själen att följa mina intentioner, göra sig synlig, gå i takt, ha lite tålamod med mig. Det är sannoliken inte en cirkustigerbrand att visa för sina föräldrar. Det är snarare som att valla katter. Ibland blir den trött på mitt velande och tycks rymma för att senare återkomma glänsande av musik och välfödd av poesi, som en katt matad av en granne. I min själ kliade, som efter kripulver från affären för skämtartiklar. Jag tror det är samvetet. Och till slut inser vi kanske, du och jag, där vi travar runt bland våra medmänniskor i för trånga byxor och för stora skor, att längtan efter det man upplever som befriande ouppnåeligt är den bästa drivkraften som mänskligheten fick vid bettet i kunskapens äppelkart. Och att hyresvärden som vräkt oss från Edens lustgård nog avsiktligt knuffade oss framåt, utåt, uppåt. Genom luften, bort över havet, en själ kommer lastad för att laga världen.
Poeten Sam Karlqvist i Tankar för dagen. Om 5 minuter får vi ekonyheter. Nu är klockan 8:55.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om 2 veckor kan det bli strejk i vården. Det är fackförbundet Kommunal som säger det. Det är vårdpersonal som jobbar för privata vårdföretag som kan komma att strejka. Anledningen är att fackförbundet och arbetsgivarna inte kommer överens. De tycker bland annat olika om lönen för deltidsanställda. Om de inte kommer överens kan ungefär 50 000 personer börja strejka i mitten av juni. Dansbandet Striplers blev skjutna mot efter en spelning i helgen. Någon sköt plastkulor som träffade bandets chaufför med flera skott. Det här hände i Växjö. Bandets trummis Kjetil Granli berättar vad som hände.
Så ställde de bussen, låste den och begav sig till fots upp mot hotellet. Och sen kom det en svart bil och vevade ner framrutan och började skjuta då med ett softgun-gevär, då, plastkulor.
Det var efter en spelning i fredags som någon sköt mot bandets sångare Kenny Samuelsson och chaufför Robin Olsson. Chauffören träffades i armen och benet så han fick blåmärken. Kjetil tror att de som sköt ville skrämmas på skoj.
Vi ser det som att det var ett pojksträck egentligen. De hade ingen koll på vem de sköt på och kanske inte varför heller. Så jag tror inte att det var något hat mot oss i alla fall.
Intervjun gjordes av P4 Kronoberg. Flera klänningar har stulits efter en utställning på museet Millesgården i Stockholm. Klänningarna är scenkläder som kända artister haft på sig.
En av de stulna klänningarna är operasångerskan Malena Ernmans svarta klänning från Eurovision. Klänningarna hade visats på en utställning på Millesgården. När utställningen var slut packades alla klänningarna ner och ställdes in i en bil. Och det är därifrån som flera klänningar har stulits. En av klänningarna tillhör artisten Babsan, eller Lars-Åke Wilhelmsson som han egentligen heter.
Jag fick ett samtal att tyvärr, jag kommer inte med grejerna för att det har varit inbrott i bilen, allt är stulet.
Lars-Åke säger att kläderna är så kända att tjuvarna inte kan sälja dem.
Det är ju liksom, finns ju inte en chans att de ska kunna sälja det här någonstans. Liksom. Så att det är, för dem är det ju inte värt mycket, utan jag tror att det där bara kollades och så vart de shit, vad var det i de här påsarna? Och så slängdes det säkert någonstans.
Stölderna har polisanmälts, berättar museichefen Sara Källström.
Nej, så här ska det absolut inte gå till och vi har jättetydliga rutiner för det här. Det som har uppstått här är ju att leverantören har avvikit från de här rutinerna. Men ansvaret ligger på oss när vi lånar in saker.
Intervjuerna gjordes av P4 Stockholm och Kulturnytt. Klartextreporter i det här inslaget också var Laila Karlsson. Mitt i centrala Malmö håller en ny ateljé på att fixas i ordning. Här ska konstnärer med olika funktionsnedsättningar kunna jobba med sin konst.
Vi kommer ha plats till ungefär 12 konstnärer som kommer jobba i den här delen, som är själva ateljédelen som vi har i just nu.
Det är Lucy Smalley som visar runt i lokalerna. Hon är själv konstnär och kommer jobba som handledare när verksamheten öppnar i höst. Hon berättar att de även kommer ordna utställningar här så att andra kan komma och titta på all konst som kommer att skapas i lokalerna.
Vi kommer också ha ett galleriverksamhet som är i andra lokalen där vi ställer ut verk av de här konstnärerna men också med andra samarbete med flera andra aktörer.
Det är konstnärer från hela Skåne som kommer att ha möjlighet att söka en plats i den nya ateljén. Och själva idén till verksamheten kommer från konstnärerna själva.
Det är faktiskt det var ett önskemål som kom från konstnärerna själv som jag fick träffa genom konsthallens pedagogiska verksamhet och som själv uttryckt att de saknar en professionell plats för skapande. Så ja, det är där det började och nu står vi här.
Intervjun gjorde P4 Malmöhus och klartextreporter Jenny Tiblin. Jag som stått i studion heter Malin Haag. Trevlig kväll.
Ekot börjar i Sydkorea. Där vann oppositionsledaren Lee Jae-myung presidentvalet idag enligt landets valkommission. Motståndaren Kim Un-soo har erkänt sig besegrad. I USA går miljardären Elon Musk till attack mot Donald Trump och kritiserar presidentens budgetförslag. I inlägg på sociala medieplattformen X kallar han budgeten för en avskyvärd abnormitet och skriver att den kommer att öka det redan gigantiska budgetunderskottet enormt. De omdiskuterade PET-testerna som mäter alkoholkonsumtion och används som grund för att dra in körkort har mött skarp kritik. Och nu föreslår regionstyret i Blekinge att vården inte ska lämna ut PET-testresultaten till Transportstyrelsen. Magnus Arvidsson är första vice ordförande i regionstyrelsen.
Det är nödvändigt att omedelbart stoppa just för att säkerställa att ingen hamnar i kläm.
Hur stor alkoholkonsumtion ska krävas för att dra in någons körkort? Den frågan har aktualiserats under våren med anledning av PET-testerna som läkare uppmanas skicka till Transportstyrelsen om resultatet överstiger ett visst värde. Och en som fått körkortet indraget efter PET-test är Bosse Pettersson i Sala.
Jag trodde inte att det var sant. Jag tror han frågade mig om det var okej att ta prover gällande alkoholet. Men jag kunde aldrig i min vildaste fantasi tro att mitt körkort skulle åka. Det är väl kanske inte normalt att dricka 2-3 glas vin varje kväll. Men jag har inte kört berusad, jag har inte gjort någonting.
Bosse fick sedan körkortet tillbaka, men många får inte det. Och nu kan Blekinge bli den första regionen att stoppa delgivningen av PET-testresultat mellan vården och Transportstyrelsen.
Reporter Linda Schanwell i samarbete med P4 Blekinge och P4 Västmanland. FNs generalförsamling har valt in 5 nya tillfälliga medlemmar i säkerhetsrådet för 2 år från och med 2026. Det är Bahrain, Colombia, Demokratiska republiken Kongo, Lettland och Liberia. Säkerhetsrådet har 5 permanenta medlemmar, Storbritannien, Kina, USA, Ryssland och Frankrike, som har rätt att lägga in veto mot beslut. Den norska staten vill sälja alla sina andelar i det norska flygbolaget Norwegian, det skriver NRK. Norska staten äger 6,37% av flygbolaget. Under pandemin lånade staten ut pengar till Norwegian, ett lån som senare omvandlades till aktier och som den norska staten nu alltså vill sälja. Ekots nyheter, i studion Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Strax här i kanalen ska det handla om hur självsexet har sett ut genom tiderna. I förmiddag med Thomas Nordegren, som är en återutsändning från november förra året. Och imorgon onsdag.
Ju äldre du blir, desto svårare att få jobb. Åldersdiskrimineringen är utbredd på den svenska arbetsmarknaden. Och många tvingas gå i pension i förtid mot sin vilja. Vad innebär det för privatekonomin? Lyssna på Plånboken, onsdag 11.04 i P1.
Ja, välkomna till förmiddag med mig, Thomas Nordegren. Vi ska tala om onani. Rent medicinskt är onani nyttigt för människan, det håller systemet igång, förbättrar välbefinnande, sömn och förebygger prostatacancer hos män. Och när det gäller kvinnor har både synen och den tekniska utvecklingen av sexhjälpmedel populariserat onanin. Samtidigt finns det en ganska livaktig onanikritisk rörelse på nätet. Den så kallade NoFap-rörelsen uppmanar unga att sluta onanera för att bryta beroendet av nätporr. Just den här månaden kallas No Nut November, som går ut på att göra november till en onanifri månad. Vi ska tala om historiska, religiösa, medicinska och psykologiska föreställningar om onani idag. Ja, onani har alltid varit ett tabuiserat, känsligt ämne. Men så här lät det 1954 när Torsten Wickbom talade med elever i Katrineholm i vad som borde vara världens första skolradioprogram om onani. Sverige var ju ett pionjärland när det gällde sexualundervisningen i skolorna, och här på radion var det Lisa Asklund och just Torsten Wickbom som gjorde många skolradioprogram.
Man kan få sädesuttömningar om man retar könsorganen med händerna. Någon som vet vad man kallar det för?
Mm. Onani.
Vi har ett svenskt ord på det också.
Självtillfredsställelse.
Det kan man säga. Är det där farligt?
Nej.
Är det vanligt då?
Ja.
Hur vanligt?
Mycket vanligt.
Ja, man kan väl säga att det är en sak som praktiskt taget alla pojkar gör ifrån pubertetsåren och några år framåt. Ja, men varför gör de det?
De tycker det är skönt, och istället för riktigt samla så även de händerna.
Ja visst.
Kan inte flickor reta sig själva också?
Jo då, det är ganska vanligt. Fast det är tydligen inte lika vanligt att flickor gör sånt som att pojkar gör det.
Ja, så där lät det 1954. Välkommen Malin Drevstam, legitimerad psykoterapeut och sexolog. Lite trevande får man väl säga att det låter. Vad har förändrats i synen jämfört med för 70 år sedan?
Ja, utifrån det här inslaget så känns det som att vi oceaner är borta ifrån hur trevande det var där och då. Jag fascineras över begreppet reta. Nu skulle vi nog prata om stimulera kanske, eller smeka.
Ja, och det lät lite tveksamt där huruvida flickor onanerar.
Ja, verkligen. Och det gör de ju.
Ja. Och redan innan vi sänt det här programmet så har vi faktiskt fått många lyssnarreaktioner. Är det fortfarande känsligt att tala om onani? Jag får en känsla att det är mer känsligt att tala om självsex än om sex i allmänhet eller om parsex.
Jag tänker att det är ju en väldigt privat angelägenhet hur man njuter alldeles för sin egen skull av sex. Och onani är ju någonting som... en del människor, i alla fall tidigare, men jag stöter på det även nu, jag har ju en privat mottagning där jag träffar klienter, att man tänker någonstans att onanerar gör man när man inte har en partner. Och har man en partner, då slutar man onanera. De föreställningarna finns kvar fortfarande, men det finns många studier som visar att de som är mest nöjda med sitt sexliv ägnar sig mycket åt självsex och har härligt partnersex.
Så man ska inte känna sig hotad om partnern onanerar?
Nej, verkligen inte. Men det är begripligt om en del gör det, för det kan ju handla om hur partnern gör det. Om partnern verkar föredra att onanera framför partnersex, då kanske det är begripligt att man känner så.
Vi ska prata mer om det, men om vi tar det här mer grundläggande, rent medicinskt, vilka är fördelarna med onani eller att runka, som man numera också har i Svenska Akademins ordlista som vardagligt ord?
Ja, och det använder man ju oftast när man pratar om hur män tillfredsställer sig.
Ja. Det är och vad ska vi säga om kvinnan? För att det var ju, för några år sedan var det ju en kampanj om där RFSU tyckte att vi ska använda ordet klittra.
Alltså. Precis.
Men det har aldrig slagit igenom.
Ord. Nej, det verkar inte ha gjort det. Nej, men jag tycker väl att självsex är ett bra ord för både kvinnor och män och transpersoner.
Okej, tillbaka då. Vilka är de medicinska fördelarna med självsex?
Ja, om man tänker sig den studien som kom fram till att det verkar vara så att ju oftare man onanerar som man och får utlösning. För det är så att onanera kan leda till en orgasm, men det behöver inte alltid leda till en utlösning. Så man behöver ibland sära lite på begreppen. Men det verkar som att ju mer du onanerar upp till 21 gånger i månaden, desto mindre förekomst av prostatacancer. Men det är en korrelation, och det är inte så att man nödvändigtvis ser att det är orsak och verkan. Det vill säga att onanera mycket betyder inte nödvändigtvis att du inte får cancer, men man ser att de som onanerar mycket har mindre förekomst av cancer. Så att det kan vara ett sätt att rensa systemet från toxiner via utlösningarna. Då är ju utlösningarna viktiga, inte orgasmerna. Så man behöver fundera på vad är det jag gör.
Man får lägga ihop parsex och eller vilket sex man har. Det är utlösningarna som räknas egentligen.